Hey, oh, na, na, yo, na, na, yo, na, na,
Ja, Anna, nu är vi här.
Ja.
Vi har hittat Jakobbygget. Eller Foskvatsbodarna.
Och vilket väder. Helt fantastiskt. Solen skiner.
Det är den vackraste dagen på året.
Ja, det är helt underbart.
Och här sitter vi mitt på Buvallen och eldar och dricker kaffe och mår ganska gott.
Mm.
Till den här platsen har jag varit på väg i 20 år kanske, eller mer. Det är så att jag har ju grämt mig så väldigt mycket över att nybygget där farmor växte upp nere vid sjön Stora Foskvattnet, att den inte finns kvar, att den är riven och överdämd. Och det har liksom varit en sorg att jag aldrig kommer att kunna se hur de växte upp och var de bodde och få komma till platsen. Men sen så förstod jag då att det finns en plats till som var det första nybygget, kanske ännu äldre då, och som sen användes som fäbod till Foskvatsnybygget. Och sen jag förstod det så har jag varit på väg hit på ett eller annat sätt. Och idag så skulle Rolf Melander ha varit med oss, som är min pappas kusin, som är Märtas son. Märta som var en av farmors systrar. Och han fick så ont i sin höft och är så ledsen för att han inte kan gå med oss idag. Och han var på den här platsen på 60-talet tillsammans med Jakob som var en av farmors och Märtas bröder.
Har vi hittat då, Camilla? Har vi bara hittat den här boplatsen som vi sitter på just nu?
Det här var ju mer än vad jag trodde faktiskt. Det verkar som att det är två eller tre bruksfaser. I vart fall tre separata platser nästan, kan man säga. Det första vi möttes av när vi kom upp hit på vallen, det var ett raserat, antingen fjös eller lada för hö. Och resterna av ett stort boningshus, 7x8 meter, och ett stort spismusröse. Och vi tyckte att vi hade dragit fullvinsten. Men så har vi gått runt här någon timme och vi har ju hittat mycket mera.
Mycket mer än vad vi överhuvudtaget trodde.
Ja, först en hölada raserad som antagligen hör liksom hit. Och en grop ska man väl säga, där det ser ut som att man har kastat skräp, vilket är jättespännande. Men så fanns det en stig som ledde vidare, längre bort på vallen här. Och där finns det två hus tillsammans och längre bort ytterligare två hus tillsammans. Och på de bortresta, vad ska man kunna säga där? Där hittar vi något så spännande som en mjölkgrop.
Mm.
Så hade det här varit en samisk sommarboplats eller sådär, då hade vi absolut registrerat det som en mjölkgrop. Men nu är det på en buvall som hör till ett nybygge. Vilket är jättespännande. För det här säger någonting om det här blandfenomenet som de här samiska nybyggena är. Jag tror att det är så att skicket att spara mjölk i kaggar i mjölkgrop, som är ett samiskt skick från renskötseln, att man har haft med sig det. På den här buvålen så har det ju varit getter och kor, vet vi. Och även det lämpar sig väl att kyla i mjölkgropar.
Vet du några årtal, Camilla?
Ja.
Det är något vi ska ta sen. Det är minst några årtal här.
Det får vi nästan ta vid skrivbordet.
Mm.
För det minns jag inte på rak arm.
Jag tänkte vi tittar ju på på knutarna när de har timrat. Att det liksom kan vara från olika tider.
Ja.
Så det är också lite spännande.
Det mesta är ju äldre, en äldre typ av knut. Men en av de här byggnaderna har ju laxknut som är alltså 1900-tal uppenbart. Och en av de äldre byggnaderna längre bort här, där är det ju också ett spismursrös, ett stort och fönsterglas. Så det har ju uppenbart varit ett boningshus av något slag. Vilket då tyder på antingen att det har varit flera hushåll på den här platsen eller att det har varit en längre bruksperiod. Vilket är jättespännande, för det visste jag inte, att det ska kunna ha varit flera hushåll här.
Hur hittar vi hit då?
Ja.
Finns det någon stig utmärkt?
Det här var ju spännande. För dels så finns det ju moderna stigar som fiskare har använt i ny tid. Efter att man har dämt sjön och dragit väg hit upp och så. Och på kartan är det lite av ett virrvarr det här med nya och gamla stigar. Men vi bestämde oss för att vi skulle verkligen hålla oss till en stig som var utmärkt på kartan. Och inte lura oss av alla stigar som går här i terrängen. Och den här stigen, bitvis var den helt borta. Det var bara genom att följa kartan konsekvent som vi faktiskt kom till den här platsen. Och bitvis så är det ju en fantastiskt fin gammal fäbodstig.
Mm.
Och det är något som Rolf ska få berätta om. Men det som jag minns att han har berättat är hur Jakob berättade hur syskonen bar sin mamma på en bår hit upp så att hon skulle kunna följa med. Och då hade hon tuberkulos långt gången så att hon kunde inte ta sig hit själv. Men då när man använde den här platsen som fäbod och tog sig upp hit på somrarna så var det viktigt att hon skulle följa med. Så att man bar henne upp hit. Kan det vara 2 eller 3 kilometer i terrängen?
Ja, det är ju inte så långt. Och nu när vi går tillbaka vet vi ju bättre också vart vi ska gå. Så då
ska vi se om det går att följa bra stig hela vägen ner. Vi ser om vi kan verkligen lokalisera den stig som gick hit.
Alltså det är 26 september och det är helt fantastiskt.
Ja, det är som den bästa sommardagen.
Ja, och det är gula löv. Jag ser ju att de har börjat fara lite grann. Men alltså ni förstår ju vilken helt fantastisk, underbar dag att få överhuvudtaget vara ute i naturen. Och dessutom hitta åt den här platsen då, som vi skulle söka efter idag. Det ska ju verkligen bli spännande att få träffa med din släkting och få höra också lite mer. För det var på 60-talet det var det här.
Ja, så att det började bli ett tag sedan. Och han tog några bilder då som jag har fått sett. Och då stod de här husen och var så fina med torvtak. Och de ligger ju helt nedrasade nu. Några stockvarv kvar och taken ligger på insidan. Men nävret är fortfarande kvar. Man ser verkligen fortfarande att det är torvtak med näver under som har varit.
Men känner du till att han berättade om flera, alltså hus, alltså flera?
Nej, vi har faktiskt inte pratat om hur det såg ut här då, vilka byggnader som fanns.
Nej, för vi har ju hittat jättemycket.
Ja, 6 byggnader, eller 7 till och med.
7 egentligen.
Ja. Det var ju så här att det finns en bok som heter Bygdestudier i norra Jämtland. Som är gjord av en etnolog som for runt. Eller vad han kan ha varit. Som har skrivit om olika gårdar i norra Jämtland. Och då har han faktiskt intervjuat folket nere på nybygget i Foskvattnet. Hur de använde sin fäbod år 1919. Och det är den här platsen. Och då är det så här att den 6 juni 1919 flyttade man till fäboden då hela familjen medföljde och stannade där till den 15 juli.
De som ej vore upptagna av kreaturens skötsel och förädling av mjölken ägnade sig under juni månad vid fäboden åt fiske. Under första hälften av juli månad användes alla arbetskrafter till skogsslott på kringliggande marker. Vilket kan förklara varför det finns många hölader här. Sista hälften av månaden tillbraktes hemma vid gården, varvid man slog inägorna och slottemarkerna där omkring. Den 1 augusti begav sig hela familjen med korna åter till fäboden och sysslade där hela månaden med skogsslotter och fiske. Under september månad, sedan vallen var slagen, fing och kreaturen avbeta denna. Och det ser vi på flera ställen här på vallen, att det är stora stenrösen. Som här har man kastat ihop sten och gjort en så fin vall som har gått att slå med lie.
Ja, nu är det mycket arbetstimmar som är nedlagt här. Jag tänkte bara på att få tag på allt virke till
alla hus.
Ja.
Alla tak som ska underhållas, allt näver, allt torv.
En arbetsplats riktigt. Och ändå må det ju ha varit någonting gott, även om det kanske har varit tufft säkert många gånger för dem också. Mm. Vet du liksom, hade de kossor eller hade de getter eller både och?
Både och, kor och getter. Det finns några intervjuer med Oskar Olofsson som var en av farmors bröder. Bland annat så är han intervjuad i Hilding Johanssons bok Torp och ensliga gårdar, nordjämska bosättningar och fjällägenheter från Lagerströms förlag. Och där berättar han så här. När mina fäder Lars Thomasson och hans hustru Maria bosatte sig vid Stora Foskvattnet fanns där endast en torvkåta att bo i. På våran tid fick vi ägna oss åt både det lilla jordbruk vi hade och dessutom ta vara på den lilla inkomst som skogsarbetet gav. I lagorn hade vi så där en 3-4 kor, en del småfi, får och getter samt en häst.
Mm-hmm. En häst då?
En del mindre odlingar hade vi hemma vid, men eljest fick vi bära det mesta av foraget från starrmyrarna. Det blev långt till skogsnotten, bortåt 6-7 kilometer ibland, men eftersom vi fick till mer odlingar hemma vid så kunde vi slopa slotten som låg längst bort. Våra fäbodar som har benämnts Foskvattenbodarna var belägna cirka 3 kilometer hemifrån och det är där vi är just nu.
Mm.
Från första början var dessa bodar ett vanligt boställe och de som hade börjat med nybygge där var Jakob Nilsson och hans hustru Maria från Dorotea. En syster till Maria bodde också i Munsvattnet. Och denna lägenhet gick under namnet Jakobbygget. På vintern arbetade vi för det mesta i skogen, de tider då det fanns arbete. Även far min arbetade i skogen. Han kom hit som skogsarbetare tillsammans med andra värmlänningar. Av skogen vi avverkade här omkring så gick allt virket ner på Forsvattnet och sen flottas ner på Hotagssjön. På vårarna då fick vi arbete med flottning. Vi fick ligga i för jämnan med arbetet. Det ena avlöste det andra. När vi skulle till buss och proviantera så hade vi lång väg. Först ner till Ålviken, dit det var närmare milen, och sen till Laxviken där närmsta affär var belägen. På vintern blev det att spänna på sig skidorna och de gånger det var bra skidföre kunde vi alltid gena av sträckan något och åka kortast möjliga väg. Av andra näringsfång hade vi jakten som gav ett bra tillskott när den lyckades. Visst kunde det bli någon älg ibland, men det var smått om älg på den tiden. Likaså fisket var en god tillgång att rygga ut matförrådet med. Småviltjakten gav också en hel del vissa år. Fågeljakten och pälsvilt på vintern som blev katt och ekorre, men mård som stod högt i pris var nästan obefintlig. Vi var många i familjen, särskilt i yngre år när vi var hemma de flesta. Och vi var 10 syskon.
Mm, det var ju många munnar de mätte.
Ja, tänk att det var möjligt på ett fjällnybygge.
Mm. Alltså det är fantastiskt vad vi har ju.
hör ju ån.
Ja,
genomför och så.
Spisån som rinner från Nils Jonsson vattnet och ner i Stora Foskvattnet. En fantastisk fors som brusar ända hit upp. Sambandet mellan det här Jakobbygget eller Foskvattsbodarna då, och Foskvattnet. Det var ju så här då att den som tog upp nybygget vid Stora Foskvattnet, det var fjällmannen som samer kallades då, Lars Tomasson, som var född 1820. Och Maria Helena Tomasdotter som var född 1825. De gifte sig 1842 och fick 4 barn, Thomas, Lars, Jonas och Cecilia. Och den här Thomas då som var äldst, han var född 1847. Han tog över nybygget efter sina föräldrar. Och gifte sig med Brita Helena Jakobsdotter som då var född här uppe. Hon var ju dottern då till det här paret från Dorotea som tog upp det här nybygget. Så när hon då gifte sig här nere på nybygget då, 1877. Då hade ju hennes... Hennes pappa hade väl då dött, så att ja, det här är jag lite osäker på, men när hon då flyttade ner och blev gift där nere så flyttade hennes mamma med, och det var väl, jag skulle tro att det var då som man började använda den här platsen till fäbord då istället, till själva gården då. Och där nere då så fick de i sin tur 3 barn. Anna Kristina Mariana som var född 1879, Lars Jakob Theodor 1884 och Brita Cecilia 1886. Och det var ju hon då, den äldsta, Anna Kristina Mariana. Det är ju hon då som bodde kvar på nybygget och blev min farmors mamma då. Hon gifte sig med en värmlänning och fick 11 barn då, varav 10. Ja, överlevde, jag vet inte om man kan säga överlevde, för de dog ganska unga, flera av dem. Mm. Leander, han vådasköts och dog i en olycka i en hölada. Det var en kamrat som råkade skjuta honom.
Oj.
Och han blev så chockad själv av den händelsen så han kunde aldrig redogöra riktigt för vad som hade hänt. Mm. Men han förolyckades när han var väldigt ung. Men han som var äldst, det var Olle som var född 1897. Sen Leander då 1899. Jakob var född 1901. Jakob som Rolf har träffat mycket och fått berättat av. Henrietta, hon var född 1902. Oskar var född 1906 och det var han som tog över nybygget sen och bodde kvar ända in på 50-talet. Katarina, Kajsa kallade vi henne. Hon var född 1908. Henne har jag intervjuat om hur den här uppväxten var. Georg var född 1910. Augusta var född 1912. Hon kallades för Asta. Och henne har jag också träffat vid något tillfälle när jag var barn. Och Berta då var min farmor. Hon var född 1916. Märta var född 1918. Hon är mamma till Rolf Melander. Och Bernt Herrmann var född 1920 och var yngst. Och något som är spännande, det är ju den kvinna som tog upp det här nybygget då, tillsammans med sin man Jakob Nilsson. Maria Kristina Stefansdotter från Dorotea. Hon var född 1816 redan och hon blev så gammal som 97 år. Hon levde ända till 1913.
Häftigt.
Och hon flyttade ju med då ner till nybygget då när hon var änka och dottern blev gifta nere. Och henne har Kajsa berättat om, för hon minns då sin gommor, alltså sin gammal mormor. Och hur hon var dement och långt över 90 år och gick omkring där nere vid sjön i svarta klänningar med stora långa kliv. Och hur barnen var lite rädd för henne och de skulle passa henne så att hon inte skulle gå bort sig i terrängen. Och denna kvinna som tog upp detta ställe, hon levde så länge så att Kajsa minns henne. Det är fantastiskt att tänka på.
Vet du vart hon är begravd?
Vilken bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Om det kan vara här nere vid Laxsjö eller om det blir Hotagen.
Kanske vi kan kolla upp.
Det är ju så att Vinklump Skattefjäll som det här hör till. Människorna som bodde här, de var mantalsskrivna i Hotagens lappförsamling. Och det var ju alltså en fiktiv administrativ församling. För att det var viktigt för samhället och kyrkan att särskilja lappar från annan befolkning. Ja, hur som helst så är det så länge sedan så att hennes grav är knappast kvar.
Nej. Jag tänkte på kanske din släkting vet.
Rolf, ja.
Mm, kanske.
Det är en av de frågor som vi ska ta med oss till honom.
Mm. Nej, men vad tror du, Camilla? Nu är kaffet klart. Ska vi ta och dricka en kopp kaffe då innan vi packar ihop och
det måste vi
se
göra.
Om vi hittar stigen ner.
Det ska vi göra.
Då gör vi så.
Hej, nana, 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 nana,
idag så är vi på fint besök hos Rolf Melander i Strömsund. Och det är ingen mindre än min pappas kusin. Lyssnarna har hört talas om att det är min farmor som har fått mig intresserad av samisk historia. Min farmors bakgrund. Och farmor hade en syster som heter Märta som jag sökte upp här i Strömsund. Och då fick jag lära känna dig,
ja.
Som är sonen. Mm. Så nu är vi här för att prata om farmors bröder bland annat, som du kommer ihåg en hel del av.
Ja.
Och du har ju varit vid Foskvattnet som inte jag har varit. Du var ju där innan det blev dämt.
Ja.
Och har liksom egna bilder av hur det såg ut där. Och även till Jakobbygget har du varit tillsammans med någon av de här farbröderna, så det ska bli spännande att få höra om. Du har tagit fram lite bilder här som vi ska få se.
Ja, och då tänkte jag att vi kunde, får du bestämma vad vi ska börja med att prata om.
Vad är första gången du var till Stora Foskvattnet?
Det var här 1968.
Och då hade ni något ärende?
Nej, vi hade ju pratat med morbror Jakob. Som bodde i Ålåsen då. Att vi ville gå upp dit och titta vid bygget. För det fanns ju ingen väg då. Utan då fick man ju gå runt sjön från dammen. Det var en gamla dammen då som var låg. Det var en liten damm där.
Ja.
Man åkte förbi Lövhöjden upp där. Så sen var det bara en parkeringsplats och så en damm, liten damm där.
Just det,
och då så gick vi runt sjön för att komma upp till bygget då. Och då gjorde vi en dagstur upp där. Var jag och min brorsa och min svägerska då, som gick upp där då. Mm. Tillsammans med morbror Jakob då, han visade vägen och sånt. Vi sov över hos Jakob först på natten, så vi startade tidigt på morgonen för vi skulle hinna.
Mm.
Så vi gick den där svängen.
Ja.
Och det var, han berättade ju lite eftersom där, men det här är ju så många år sedan så jag minns ju inte allt han berättade. Men han tyckte det var jättekul att vi gick där.
Förstås.
Och Jakob ska vi då säga så att det blir tydligt för lyssnarna. Det är alltså en bror då till både min farmor Berta och till din mamma Märta.
Ja, och han född 1901.
Han var en av de äldre.
Ja.
För de var ju många syskon, de var 10 stycken.
Ja.
Ja, han var en av de äldsta.
Visst. Och han brukar vara hit och hälsa på oss eftersom han, ja, min mor var ju lilla syster.
Ja.
Så brukar han komma hit och ganska ofta hälsa på. Ja. Någon gång på sommaren och ibland på jul, då brukar det vara någon gång, vad ska jag säga, vartannat, vart tredje år kan man ju komma och hälsa på. Och vara här då över jul då, och på sommaren. Och en rolig grej som jag kan berätta på en gång, det var ju det när jag var grabb, då var 11 år eller vad det var. Så var det på hembygdsgården, var det ju sånt här midsommarfirande.
Ja.
Det var ju Spökis Andersson här och gjorde uppstigningar. Och jag och morbror Jakob gick ju ner och skulle titta på, ja, vad som var där. Och han kände ju Spökis, visade sig. Så han pratade ju med han då lite grann. Och då kom han ju på att vi skulle ju naturligtvis flyga en sväng. Och det var första gången jag fick flyga.
Oj!
Och han hade ett sånt där norsmanplan med pontoner som han startade under bron och det dånade fruktansvärt. Men det var ju intressant. Det var en upplevelse.
Och då var inte du så gammal?
Nej, jag var 11 år då. Så det tyckte jag ju var, det var ju liksom lite speciellt.
Ja.
Nej, och sen när vi upp till Foskvattnet, det var ju så att vi gick ju runt sjön och gick ju ner och tittade på bygget då. Och då har jag ju tagit några kort där. Tyvärr var det ju mulet när vi var där just. Så att det var inte så tydliga kort. Men det var ju liksom... Och det var ju innan det var bestämt att det skulle dämmas upp. Och, så precis. Det hade man ju liksom... För 68 hade man inte bestämt.
Nej.
Det kom ju lite senare det, jag förstår.
Och i den här tidpunkten så hade ju de sista flyttat därifrån.
Ja.
Och den som bodde där längst...
Det var ju morbror Oskar.
Oskar.
Oskar, ja. Han bodde där längst, han.
Ända till 50...
Ja, någon gång in på 50-talet. Då flyttade de väl till Föllinge eller vad det var. Ja. De bodde i Målsjön först, där, eller vad det hette. Och sen Föllinge. Och så... sen frun hans var sjuk. Då, så då gjorde det naturligt att de flyttade inte tillbaks.
Nej.
Dit upp. Och det var väl som ett arrende och det där, så att det var ju länsstyrelsen som bestämde vilka som fick bo där och fick vara där. Sen tog väl de över det där. Här då bodde de ju 3 bröder på raken. Det var ju Lars Larsson i Flyberg, Thomas Larsson i Foskvattnet och så Jonas Larsson i Vackerun.
Just
det. De bodde på rad uppe över där då, ovanför Foskvattnet kan man säga.
Ja, för de var bröder.
De var bröder, de 3.
Just det. Det är så det hänger ihop.
Så hänger det ihop där då.
Ja. Så att när ni var här 68, då var det inte mycket mer än 10 år sedan som Oskar hade bott här.
Nej, det var väl ungefär det, ja. 10-14 år sedan då.
Precis.
Och det såg ju ganska bra intakt ut då.
Ja, man ser sen, det. Det är byggnader som står.
Ja, och läggdena. Det här, det, ska jag säga, här är läggdena och det här. Nu ser man inte det på radion, men...
Vi kan lägga ut de här bilderna så kan lyssnarna gå in och se.
Då kanske de får dem tydligare än vad...
Ja, vi kan skanna dem. Ja. Men ni fortsatte även upp till...
Då gick vi vidare sen då vi var där nere och åt lite matsäck och sen gick vi vidare upp till buan som man sa. Och då kom det ju fram lite sol när vi var i buan.
Det här är ju fantastiskt, Anna, för här var ju vi i oktober och då var det ju bara nedrasade hus med några timmervarv. Mm. Och här stod husen fortfarande.
Mm.
Här är något som har rasat, men här står de ju med tak. Det är trätak med torv och... Och man ser att läget är illa, de kommer att rasa, flera av dem.
Ja, och så blir det väl delvis snö på dem och takerna börjar läcka. Och nu ska man ju tänka på att det är ju 50 år sedan det där.
Ja.
Så att det är ju, det hinner ju hända mycket på 50 år. Det växer ju igen ofta.
Och det här är ju en plats som våran släkt har varit på under väldigt lång tid.
Ja.
Att det här heter Jakobbygget förstår jag det som att det är för att det var Jakob som kom uppifrån Dorotea
Ja.
Visst var det så att det var han som tog upp det här. Han var same och hans fru var svenska och hette Maria Kristina Staffansdotter. Visst var det så?
I Dorotea?
Ja, de kom från Dorotea.
Är det inte han som de kallar för Båtasjack?
Är det sant?
Nej, jag vet inte, för att jag fick aldrig någon klarhet i det där. Men Båtasjack, morsan pratar mycket om Båtasjack.
Är det sant?
Så att, att det skulle kunna vara någon, de första, de gick ju in via Norge tror jag, gick dit. Och någonting. Och hon brukar referera till Båtasjack, men jag fick aldrig någon sammanhang riktigt vad, hur, var.
För jag har ju googlat de här och kom ju in på någons släktforskning i Dorotea och kunde koppla de här. Och att de hade bott på ett nybygge i Dorotea som heter Båtas.
Jaha, ja men då stämmer det. Men... Jag har läst Dorotea-krönikan mycket och boende i Dorotea genom att Ulla är uppe från Storjola och Långafjäll. Mm. Så har vi ju lite därifrån. Men jag har inte hittat hans liksom på det viset i de böckerna.
Ja, men då kan vi lägga pussel, för då du ska se att du får till en större bild.
Och morsan brukar ju alltid säga någonting så här att ja, en båtas, jag kan hade sagt det och det och han var så och så.
Oh.
Och det är klart, hon hade ju aldrig träffat han, utan det var ju hörsägen från ja, de som var äldre. Mm. För hon var ju yngst i sin syskonskara.
Minns du någonting som hon sa att han hade...
Nej, jag minns ingenting mer än att hon nämnde det här namnet Båtasjack. Och jag tänkte väl aldrig på det. För vi började åka till Borgafjäll, Storjord, åkte förbi Båtas. Mm. Jag tänkte, vad har han med Båtas att göra?
Du har sett platsen.
I Båtas?
Ja.
Ja, men man åker genom en lite, det är ju ett litet bygge som heter Båtas på vägen till Borgafjäll.
Åh! Oh. Dit måste vi fara.
Ja, och vilka som bor där nu, det kommer jag ju inte ihåg.
Nej, jag vet inte.
Nej. Och om de, men de, den han, det här vad jag fattar så sålde de eller ja, la ner eller det var obevökt ett tag efter sen de har farit. Mm. För i Dorotea-krönikan, där står ju någonting om att ja, de som bodde där hade flyttat vidare.
Och han var ju gift med Maria Kristina Staffansdotter. Och hon kallade sig för Gommor.
Gommor.
Berättar Kajsa.
Ja, precis.
Så att hon levde ju fortfarande. Hon var född 1816 och dog 1913. Så medan Kajsa, en av Märtas och Bertas systrar, ja, när hon var liten så...
Kom du ihåg vad hon hette? Vad hette hon förnamn?
Maria. Maria Kristina Staffansdotter.
Ska gå hem. Får jag gå och hämta någonting? Jag har varit uppe lite grann också.
Ja. Gud vad spännande, jag dör.
Mm, vad bra.
Här har jag ett kort, vet du. Sätt det där.
Nej! Vilka är det här? Nämen!
Så här är det, på övre raden. Så är det Märtas mormor, Britta Helena Jakobsdotter.
Men.
Och så är det Märtas pappa Olof Olofsson i famnen Henrietta. Och så Märtas mormor Anna Mariana Olofsson.
Jag ser.
Och i famnen har hon Jakob. Och så Märtas morfar Thomas Larsson.
Ja.
Och i första raden så är det Leander. Och gammelmormor, mormors mor Maria,
ja,
står det här.
Ja, det är hon.
Och så Olle längst ut.
Men du, alltså det här är ju som att se dig.
Ja, det är
det. Det är ju en blå kopia.
Ja.
Men vilken fantastisk bild. Den, ja, vilken, har jag aldrig sett.
Vilken otrolig bild. Där har, jag vet inte vem som hade den där, om han kom från morbror Jakob. Tror jag.
Men den är kolorerad, eller ja. Mål.
Ja, den är målad, färglagd efterhand.
Men utgår det från ett foto?
Det måste det ju nästan ha gjort.
Mm. Men det här är ju helt makalöst.
Och här är ett kort som du heller inte kanske har sett. Det är ju,
oj!
Det är ju min morfar då och vad heter det? Vad heter han? Som blev skjuten.
Är det, ja, det är Leander.
Leander som blev skjuten. Och det här är taget då. Det här kortet gjorde de i ordning efter sen han blev skjuten. Han blev ju båda skjuten nere i Lövhöjden.
Men alltså, ser du inte att det är dig själv?
Jo, jag ser ju det. Ja,
du är så lik!
Dragarna finns ju där.
Mm.
Och så, men de här korten tog jag nog att du har sett.
Nej! Jo! Jo, de där hade farmor som porträtt, som små porträttfoton.
Ja.
Där man ser halva, alltså överkroppen.
Det här är ju min morfar och mormor där då. Och det här, det är ju mammas morfar och mormor då.
Okej.
Och han var ju enögd, han hade ju en skada i ögat. Mm. Därför han alltid tog kort i profil.
Precis.
Och det var ju hon som ska vara av samesläkt då.
Ja, hon, ja absolut.
Ja.
Det är ju Brita Helena.
Ja.
Och hon var ju dotter till... till Jakob Nilsson och Marja.
Jaha.
Ja. Jakob Nilsson, det var därför då som buan hette Jakob Bygges från början.
Ja.
Och jag har förstått det så här, att Thomas Larsson, han var den som tog upp nybygget där nere i Foskvattnet.
Ja.
Och så när Brita Helena, Jakobs dotter, flyttade ner och gifte sig då med Thomas Larsson. Och då hade Jakob dött, så då följde Marja med ner.
Ja.
Och bodde liksom hos dottern då som blev gift där nere.
Ja.
Och hon, Brita Helena då, hon fick ju dels då egna barn och Anna Kristina Mariana bodde kvar. Och hon då fick sina 10 barn.
Ja.
och Marja bara levde och levde, så att de var alltså 4 generationer samtidigt i livet.
Ja, det var ju otroligt.
Lite häftigt.
Så det är så de här 2 byggena hänger ihop med varandra. Och i och med att det blir folktomt där uppe i Jakobbygget, så börjar de använda den som fäbod.
Ja, till... just det. För det gjorde de på sommaren.
Ja.
För det har ju också mamma berättat. Att hon var ju så klen, min mormor, på slutet. Så de bar ju henne upp till buan då, ja, på sommaren, för de skulle få, ja, frisk luft. Och då var ju lillebror Herman, eller
Bernt
Herman heter han ju. De kallade han för Herman förut.
Ja.
Och han var så liten så han fick sitta på våren och åka med dem upp.
Mm-hmm.
Och sen så var hon där uppe över sommaren då, för hon skulle liksom friskna till och sånt. Men hon blev aldrig vidare bra. Hon var ju sjuklig ända sen morfar dog. Han dog i 1922 han.
Mm.
Så att hon dog 1933. Hon,
ja,
låg sista tiden var hon i undersåker på något sånt här en sjukhem av något lag.
Kan det vara på Fjällgård? På ålderdomshemmet för samer.
Ja, heter det Fjällgård?
Visst gjorde du det?
Vilket sammanträffande, därför att min morbror Oskar, eller Olle, äldsta morbror,
ja,
Olle och Hilma, de bodde ett tag i ett ställe som, om man åker Ålåsvägen och så kommer man till Högvattnet där själv. Åker man in Högvattnet och så åker man upp en bit där, så är det ett bygge där, och där kallar de här för Fjällgård.
Mm.
För de bodde där ett antal år, och det syns i den där boken, som vi har, den där boken med blå pärmar. Och då stod det står kanske Olof Olsson då på han, att han kom ifrån någon annanstans, va? Men det är morbror Olle ifrån,
ja,
Foskvattnet,
ja,
det som är där. Och så var de där, Olle och Hilma bodde där uppe.
Jaha.
För morsan var där, det var några år efter sen hon hade varit i Hilsan. När hon hade gått färdigt.
Ja, på fritid.
Då var hon där som sällskap för Hilma, för Olle var borta och de här barnen var väl små. Eller om de ens var född, men jag tror att de var små då, de här Lise-Britt hette den ena och vad heter den andra, kommer jag inte ihåg nu. De var ju mycket, mycket äldre än mig, så hade ju aldrig,
ja,
kontakt med dem.
Just det, och jag har nog inte heller träffat dem.
Nej, det tror jag säkert inte,
nej,
för de var nog...
Jag tyckte
de var jämngammal med morsan nästan, men det var de ju inte. Men...
Nej. Ja, och det här att hon var sjuk, hon hade alltså tuberkulos.
Ja,
mm.
Och när vi var på begravning uppe i, nu kommer jag vara ämnet här, men när vi var på begravning i Undersåker efter Kajsa, eller moster Karin som jag brukar,
ja,
säga, moster Karin, då höll syran och jag på att fundera vart hon var begravd någonstans på kyrkogården där. Och vi pratade med någon som var vaktmästare där. Han sa det att de här äldre gravarna längst ner där var det. Men då var det ju vinter när vi var i februari eller mars. Eller bara var. Ja. Så då tänkte vi att vi skulle åka dit någon gång, men det har vi inte gjort. Och jag vet inte om det finns något kvar. Kanske inte finns någon förteckning heller.
Det är så pass länge sedan. Mm.
Ja, hon dog 33, det vet jag.
Och jag försöker sätta det här i perspektiv till när min farmor Berta då var på Fridsbergs barnhem.
Ja.
För hon var alltså född 1916 här i Foskvattnet och så kom hon väl till Fridsberg 1924. Och då hade hennes pappa dött 2 år tidigare.
Ja.
Och mamman levde. Så att i inskrivningsboken så står det då att hon var änka och av lapsk börd.
Ja.
Så det stämmer ju då att hon var änka för han hade dött 2 år tidigare. Och så var hon där då till 30... Ja, det måste ju vara i samband med att mamman dog nästan som hon kom ut därifrån. Ja. Om hon var där i 6 år kanske.
Jag undrar om inte Berta kom ut for därifrån tidigare än morsan. För jag har för mig att morsan var där till, var hon där till 33 eller någonting sånt där.
Ja.
För hon var ju 15 år då hon.
Ja.
Och så, då tror jag liksom att det var...
Och då, det var då som mamman dog?
Då, ja.
Mm.
1933. Och det var ju så då att de, det var ju inte frågan om fara på någon begravning eller någonting. Så det kunde de ju inte göra.
Nej.
För det var ju väglöst och allt möjligt.
Har hon berättat det? Att de
ja, alltså. Jag förstod ju det liksom. Mm. Att de var ju undersåker, var sjuk och att de dog där. Och att det vart inte mer med det.
Nej.